Med Hedvigs hemförsäkring är du skyddad från golv till tak, oavsett om det gäller större skador eller mindre olyckor. Digital försäkring med personlig service, smidig hjälp och alltid utan bindningstid. Skaffa Hedvig så hjälper vi dig att säga upp din gamla försäkring. Hedvig hemförsäkring. Ett klick bort.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Podplay.
Välkomna till Mord mot mord.
Välkomna till Mord mot mord. Det är så här när man sitter på distans.
Alltså,
man
är helt
fartajmade.
Väldigt, väldigt...
Första adventspoddande idag.
Just det. Jag var precis på väg att fråga dig vad du har gjort för att adventa. Men du och jag har ju faktiskt varit med varandra idag.
Vi har ju gått en promenad idag.
Det var mysigt.
Väldigt härligt. Det var underbart att ses äntligen.
Det var
ju 100 år sedan.
På tiden.
Och det känns också bra för det betyder att du vet att jag inte är så här, eller jag kanske var så här ful i för sig när vi såg dig i webcasten.
Jag tycker du är fin.
Tack.
Och jag är exakt så ful som jag är i webcamen även annars.
Nej, du är supertjusig.
Alltså ibland så kan jag känna att mitt ansikte nästan gör sig bättre i Zoom än IRL.
Okej.
Jag tror att det kanske
är intressant.
Jag tänker att det är någon, du vet, en sån skada från typ när jag var en liten poppare och så skulle man liksom ta så här typ.
Det är 100% det. Såna svåra webcambilder.
Exakt.
Alltså gud, jag tog inte så mycket svåra såna, jag tog mer såna så här.
Oj, ni ska se Anna spatta nu.
Precis, igen, det här är just, det är inte bild.
Det var kul att det enda du gjorde var att du gjorde ett gott klassiskt duckface.
Länge sedan,
ja, verkligen. Det var länge sedan man tänkte på begreppet duckface. Saknar.
Faktiskt att en kompis med skrev igår att jag borde lära Sigrid att göra duckface redan nu.
Men hon föddes med
för
duckface.
För vi såg ett barn som posade så mycket.
Gulligt.
Nog om det. Hur är läget?
Det är bra tycker jag.
Men bra. Har ni bakat bullar? Ni skulle hemma baka lussekatter.
Ja.
Har ni bakat?
Nej.
Nej.
Jag
fick ju precis hemleverera. Dels åt jag ju, köpte jag en lussekatt när vi var ute och gick. Sen fick jag nu precis hemlevererat hembakta lussekatter från min systers son. Som alltså såg ut som att de är bageribakta. De är alltså perfekta.
Är han väldigt duktig på att baka?
Jag tror att det är hans fru som har bakat faktiskt.
Men, hon är duktig.
Hon är jätteduktig. Vi fick bullar, kanelbullar av dem på kanelbullens dag. Jättegoda.
Jag måste skaffa mig en bakningshookup.
Ja.
Det är ju du som är min.
Ja, exakt. Jag är ju. Men hon är uppenbarligen min, för hon är bättre än vad jag är. Just bullar och sånt tycker jag är så sjukt trist att baka, för det tar så lång tid att göra fint.
Det tar lång tid i allmänhet, men det är också så gott. Alltså, jag har haft en dröm det senaste som är så här, du vet att man liksom så en söndag eftermiddag plockar fram i frysen. Det har ju typ du.
Ja, jag har haft det i alla fall. Nu är det lagret är tömt, om man säger så.
Tyvärr har den drömmen inte drivit mig till att faktiskt baka någonting än.
Vet du? Jag ska ge dig ett tips faktiskt. För det som tar så lång tid, mina två värsta steg, det är ju jäsningen.
Japp.
Knådningen. Och om man inte har då en sån bakmaskin.
Japp.
Och även få rent bänken.
Japp.
Men... jag vet inte, jag hade nog inget tips i för sig.
Det var bara att du gjorde en lista på vad du hatar mest med att baka.
Nej, men det jag tänkte när man, för i morse så gick jag upp för att jag då skulle sätta en deg. Ja. När jag gick upp med Sigrid tidigt tänkte jag såhär, gott, nu kommer vi ha nybakta bullar när Oskar, lagom till så att Oskar kommer upp om några timmar. Sen så hade vi ingen bakplåtspapper. Så då tänkte jag att jag kan inte baka. Men när man jobbar så kan du jobba i jäsningspauserna.
Men det är inte det att jag ska liksom baka i jobbpauserna. Utan du tycker att jag tvärtom ska jobba i jäsningspauserna.
Ja, för du ska väl byta karriär till
en bagare. Det är Marcus dröm att vara bagare.
Han skulle verkligen passa som det.
Men det är bara för att han vill cykla genom stan väldigt tidigt.
Det kan han göra ändå.
Alltså det är det som är hans dröm.
Han jobbar ju i radio, han kan väl börja jobba ännu tidigare.
Han hade också verkligen bara kunnat cykla till sitt jobb på radion.
Ja,
det är ju skittidigt. Det räcker.
Min mamma har ju berättat, det har inte jag berättat det för dig också. Hon jobbade ju som sommarvikarie på en radiokanal i New York när hon var pluggade i USA.
Alltså din mamma är världens bästa person. Du kan ha berättat det här, men jag vill i sådana fall höra det igen.
Så hon var sommarvikarie på en radiokanal. Men då hade hon just det där liksom jättetidiga morgonpasset. Och då cyklade hon genom Manhattan till sin radiokanal.
Sin alldeles egna radiokanal. Vad hade hon för program?
Alltså jag har verkligen ingen aning. Alltså det är skitkonstigt när jag tänker på det.
Men så du har lite grann radion i blodet kan man säga?
Ja, det skulle man kunna säga.
Alltså du har ju alltid framstått som väldigt professionell i det här radioprogrammet.
Ja, tack snälla. Tack,
så jag tänker typ att det måste komma.
Det är väl mamma. Det?
Ja, gud ja. 100%.
Jag har närts vid en radiobarm som man heter.
Som man, absolut. Som man säger i branschen.
Exakt. Precis, det brukar ju bli så att vi radiopratare, vi liksom föder radiopratare. Så yep. Att, Sigrid har ju redan sin karriär utstakad här. Hon kommer ha ett juridiskt radioprogram.
Kul. Förlåt Sigrid, men det finns en risk att jag inte kommer att lyssna. Det kommer inte du heller göra, Anna, var ärlig.
Nej, inte alls.
Jo, vi har ju för en gångs skull lite ändå så här. Vi har äntligen några tv-serier som vi har sett båda två.
Ja.
Det känns som att vi har varit lite ur synk ett tag.
Det har vi.
Och
Jakten
på en mördare om... alltså, jag fattar inte att det skulle... För det handlar ju inte bara om Helenmordet och Jannike-mordet. Utan Nej. Det handlar ju om ett liksom helt gängfall i Skåne vid den här tiden.
Ja, den är väldigt intensiv på det viset. Väldigt mycket som händer.
Ja, den är väldigt bra.
Den är otrolig.
Den är faktiskt jättebra. På SVT finns ju den. Men eftersom jag då parallellt också kollar på utredningen.
Ja, som jag har sett.
Som ju du har sett. Så känner jag så här.
Berätta.
Ja, men för det finns ju en väldigt stor skillnad mellan de här två. Utöver att liksom, det är två helt olika typer av fall och sådär.
Två helt olika länder.
Två helt olika länder.
Skåne och Danmark.
De pratar inte alls lika. Alltså ingenting. Nej, men det är en väldigt stor skillnad i utrymmet som gärningsmannen har.
Ja.
I serierna. Alltså i utredningen så nämns väl aldrig ens Peter Madsen vid namn.
Nej.
Och man visar heller inga kroppar.
Nej, det är väldigt bra.
Jag tycker att det är så bra. Det känns som Smartfull. Ett helt nytt sätt att liksom berätta true crime-historier. Och det är självklart då för att hennes föräldrar har ju varit liksom involverade i det. Men egentligen finns det ingen anledning för att man i Jakten på en mördare, när man hittar liksom Helens kropp, ska visa något Helene. Alls över hur, om hur den hittas. Eller Jannikes kropp liksom.
Men det är det som jag tror, det är ju så vi tycker att, det är ju så vi vill prata om true crime i vår podd också. Eller ja, förstår du vad jag menar? Att man kan vara jätteintresserad av det utan att behöva gå in i massa gory detaljer.
Ja, alltså jag tycker verkligen, eller jag slogs typ på det att så här, det finns faktiskt ingen anledning att visa kroppar.
Nej, eller det gör ju det ja. Av den, eller den anledningen för att det är effektsökeri och att det är det folk typ tycker, alltså... Det blir läskigt typ.
Ja.
Men det kan ju vara minst lika läskigt och obehagligt och bra och spännande utan att göra det.
Ja, ja, men det kändes som ett typ bara ett sånt ett skifte i hur man berättar true crime typ, att det kändes väldigt väldigt alltså väldigt intressant. Och jag hoppas typ att det för med sig fler såna serier. Som sagt, med det sagt så tycker jag att I huvudet på en mördare verkligen är typ en av de bästa svenska true crime serierna.
Nej, fel, du sa fel.
Jakten på en mördare, exakt. Nej, men är en av de bästa dramatiserade true crime-serierna som liksom har gjorts i Sverige.
I Sverige,
typ. Alltså ja, den är nej, otrolig. Men det, var, det finns, man, det blir så himla tydligt när man ser dem samtidigt typ.
Mm, jag fattar vad du menar. Nej, men det, jag tror att vi pratade om det här sist vi pratade om i Jakten på en mördare också, att jag är ju generellt inte så förtjust i svenska serier, för jag tycker alltid att det blir så himla överspelat. Mm. Men den här tycker jag känns stark.
Det är otroliga, det är väldigt bra skådisar.
Ja, nej, men den är otrolig. Det är ett starkt tips i Jakten på ett mördare.
Och utredningen. Japp. Marcus, när vi kollar på utredningen, han bara, tycker det var väldigt bra, men jag tycker typ att det är lite för mycket polisarbete. Man bara, det är hela serien.
Men jag kan typ förstå vad han menar. För man är van att se mycket mer spännande jakter och sånt. Men ja. En sak som jag tänkte på den, jag ska inte göra några spoilers nu, men det finns ju en karaktär i den serien som man tänker att den bara såhär, oh, han känns lite misstänkt. Förstår du vem han är, en av poliserna? Alltså man vet ju att han inte är det, för man vet ju vad som har hänt. Men du vet han som är såhär och vaktar där när de utreder
Alltså, det är han som alltid får vänta. Det är exakt, en polis som bara sitter och väntar.
Ja, och man är alltid så van vid att det ser så här, oh, han är nog skum.
Jag tycker, för om jag tycker att någon känns lite mysko, så är det ändå dykarkingen.
Ja, okej. Okay.
Han det som finns är stycken. Kungen av dykarna.
Och även när den här kvinnliga polisen...
Klämmer. Ja, vi ska inte.
Nej, okej.
Det är en svår avvägning att prata om true crime men utan att berätta någonting om vad som händer i det.
Nej, men det som är intressant tycker jag är att även om jag vet vad som händer och det är liksom så här, det kommer inte vara någon annan som är mördaren den man vet är mördaren, så är det ändå att jag bara, ooh, är det här en twist nu?
Just det, att man liksom
för huvudet... man är så van att leta efter.
Ja, det är verkligen sant att man är typ så som man typ kollar på morden i Midsommar, kollar man typ allting, man ja. Bara, undrar vad som kan hända nu, bara, nej men det här
it's
är verkligen
the vicar who did it.
Verkligen. Verkligen så.
Men du och jag har börjat titta på, eller vi har börjat titta på här hemma i mitt hushåll, den här serien Undoing på HBO.
Okej, berätta. Ge mig
Nicole Kidman och Hugh Grant bor på Manhattan med deras son. Han är typ framgångsrik barnläkare och hon är psykolog tror jag. Och hon kommer från en så här jätteförmögen familj och barn, deras son går i jättefin skola. Och så sker ett mord. På en person. Och sen så är det liksom är det så här, som min pappa sa, det är en sån whodunit.
Ja. Är den bra då?
Den är lite fånig på något vis, för att Hugh Grant
är lite fånig.
Alltså, du vet. Men han spelar verkligen alltid bara samma person.
Han spelar ju Hugh Grant. Fan, du borde bli skådis.
Men den är ändå, den har ändå något spännande liksom. Den är jag och min pappa har bettat pengar på vem det är.
Gud, bara ytterligare tips på hur man umgås med sina nära och kära i covid-tider.
Verkligen. Och det värsta var att jag sa 500 spänn på att det är den här personen.
Oj,
och
då sa han, mycket pengar.
Då sa han, taget, jag tror att det är den här. Och då sa jag, du har nog rätt. Vi sänker potten till 200.
Bra.
Men den är ganska spännande faktiskt. Ska jag säga då.
Vad sa du, HBO?
HBO.
Okej, okay, bra. Ska vi get the show on the road?
Let's get it started.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Det är december 1999 och en familj som ursprungligen kommer från Irak men nu bor i Ras Al Khaimah, som är både ett av 7 emirat i Förenade Arabemiraten men också den största staden i liksom samma område. Där bor den här familjen och de är jätte oroliga. För ingen har hört från deras dotter Zainab Saud Aziz på flera veckor. Och den här staden och det här området som de bor i ligger liksom nästan så långt österut som man kan komma på den arabiska halvön. Men Zainab bor då på motsatt sida liksom på andra kusten. För hon läser medicin på universitetet i Sanaa, alltså Jemens huvudstad. Mm-hmm. Och nu verkar hon alltså vara försvunnen. Familjen med Zainabs mamma Karima Mutlak, som liksom väldigt så här, hon är väldigt, väldigt drivande. Men hela familjen försöker liksom få tag på så här, universitetet och på polisen, så här, den lokala polisen, för att få hjälp med att leta efter sin dotter. Men de möter liksom, de blir väldigt avvisade. Och de får typ höra att så här, hon är nog hemma hos någon kompis. Ni borde typ kolla runt i olika lägenheter i staden. Eller typ så här, att hon är på dansgolven typ. De säger att hon typ är ute och festar helt enkelt.
Festar, ja.
Ja. Men de liksom fortsätter så här, veckorna går och blir till månader. Och de liksom ändrar efter ett tag sin historia, universitetet och liksom den lokala polisen. Och det man börjar säga är att att Zainab har gripits av Jemens, alltså en underrättelsetjänstorganisation i Jemen som typ specifikt jobbar med folk som är så här politiskt engagerade. För att hon är då aktivist, säger de. Och de så här, vi vet inte vart hon är, men det är de som har gripit henne på grund av att hon har liksom engagerat sig i vissa frågor.
Men det säger polisen och universitetet säger det.
Ja, exakt. Jag kan också redan från början säga att det är en hel del liksom motstridiga källor i det här fallet. Så att jag har valt den linje som både känns liksom likely men också som har typ flest källor som stöttar den. Men familjen är liksom så här, de tycker typ inte att det här låter rimligt liksom. Och när de pratar med hennes kompisar på universitetet så är de också tveksamma till att det här liksom är förklaringen till att Zainab har försvunnit. För de tror att hon har utsatts för något annat. De tror att hon kan liksom ha blivit utsatt för någon slags våld. Liksom. Och det verkar också som att Zainabs familj skickar en släkting, alltså att en av hennes morbröder åker till Sanna för att undersöka vad som har hänt, men att han också försvinner. Och det är lite konstigt, men det liksom är, har jag hittat i en artikel där man intervjuat familjen. Så att det är så här, just i det fallet så känns det som att det nog var
det kanske
så.
Inte är sant.
Jo, men eller kanske snarare att det var nog någonting med det. Men jag vet liksom inte hur länge de inte hade hittat och kunde få kontakt med honom eller vad som hände egentligen. Men det är liksom så här, det är vad de säger själva i alla fall, att han typ grips av den lokala polisen liksom.
Okej.
Men tiden går och i mars 2000 har hon alltså varit borta i mer än 3 månader. Och nu är familjen, alltså de börjar liksom tappa hoppet om att hon ska komma tillbaka levande. De har liksom ställt in sig på att det de kommer få hem med möjligtvis är typ en kropp liksom. Men, men har svårt att så här börja sörja innan de vet förstås.
Såklart.
Och säger då vid den tiden, säger en familjemedlem till Gulf News: "If Zainab is dead and they give us her body, we would be able to rest." Men de får liksom inga svar alls. Åtminstone inte från myndigheterna. De är liksom helt emot dem. De har lite större framgång då med Zainabs vänner och bekanta på universitetet. För därifrån så får Karima, alltså Zainabs mamma, höra om en potentiell misstänkt.
Okej.
Okay. Det finns en person som har riktigt, riktigt dåligt rykte på skolan. Och han har inte bara det för att han är assistent på universitetets bårhus. Vilket ju är, alltså det är upplagt för att man ändå ska tycka att någon är lite creepy.
Lite.
Zainab läser alltså medicin, by the way. Så att det är liksom därför det finns ett bårhus. Så här. Och inte specifikt då för att hon läser det, utan för att det är den utbildningen finns på skolan.
Det är bara till för henne.
Exakt. Nej, men så att den här snubben, han jobbar då där liksom med den delen där man, ja, man förser kroppar till obduktioner och sådär helt enkelt. Men han ska också vara liksom ett jävla äckel. Typ. Alltså han är obehaglig och det är ganska många tjejer som tycker det. Och det finns också några av hennes kompisar som säger att de har sett Zainab med den här mannen strax innan hon försvann den 13 december 1999. Men det finns liksom inga, alltså det här, det är liksom bara en känsla typ. Att de är så här, hon har varit med honom och han är obehaglig. Det är liksom det som verkar så här, det finns inga bevis. Så att Karima berättade då senare att så här, jag hade en stark känsla men jag hade inga bevis alls. Jag var övertygad om att den här mannen var kidnapparen. Men hur skulle jag kunna bevisa det?
Ja.
Och hon är alltså verkligen så här outtröttlig i sitt arbete med att försöka få liksom några svar kring vad som har hänt hennes dotter. Så hon, vet, hon tjatar på polisen, hon tjatar på universitetets så här säkerhetsfunktioner och liksom ligger på. Så till slut så tar man då in den här mannen på förhör. Han heter Mohammed Adam Omar. Och det är liksom så här första gången som de har typ lyssnat på henne och faktiskt liksom gjort någonting för att så här utreda.
Alltså så frustrerande.
Nej, fruktansvärt. Och det här att vara i ett helt annat land liksom. Alltså så himla långt ifrån och bara vilja veta vad fan som har hänt med sin dotter och bara få liksom tvärstopp typ. Och grejen är att så här, den här, nu är de väl ändå så här, det är ändå en liten öppning att de, de har ändå plockat in honom. De ska intervjua honom, förhöra honom. Men det går bara några timmar och sen släpps han igen. Så att det känns ju som att liksom så här, det är verkligen ett litet, litet steg framåt. Och sen så är det typ 10 tillbaka.
Mm.
Men hon kör på. Hon ger inte upp. Utan hon fortsätter tjata på polisen. Okej, inte tjata, det är fan fel ord. Det är verkligen ett patriarkalt uttryck. Hon ligger liksom på polisen och är så här, ni måste kolla mer på den här personen. Jag kan inte göra typ, alltså kan inte göra en genomsökning av bårhuset och typ kanske till och med kolla på hans lägenhet för att se så här, om ni hittar någonting som på något sätt kan liksom ge underlag för som kan koppla honom till Zainab. Och antagligen, det här är verkligen min gissning, men jag skulle tro att de går med på att söka igenom bårhuset för att typ få henne att back off.
Ja, okej, gör det. Crazy lady.
Exakt, så att de bestämmer sig då så här, ja men okej, absolut. Absolut, lilla tanten. Vi kollar igenom det här bårhuset så ska vi nog se att vi typ inte hittar någonting liksom.
Mm.
Men, det gör de.
Okay.
När man väl kollar igenom bårhuset men också andra delar av skolan så resulterar det i att man hittar resterna av någonstans mellan 12 och 21 kvinnor. Och de är liksom begravda i, både då i bårhuset, i liksom så här obduktionsavdelningen men också gömda i universitetets avloppssystem.
Men vad fan?
Och det här är liksom kvinnor som har utsatts för sexuellt våld innan de mördats och sen har de styckats.
Mm-hmm.
Så lite snabb bakgrund på den här Mohammed Adam Omar då. Han är född i Sudan någon gång i slutet av 40-talet och man vet inte så mycket om hans uppväxt, men han säger senare att han, när han var 7 år gammal så såg han sin pappa mörda sin mammas älskare.
Okay.
För att typ straffa mamman för att hon då hade varit otrogen. Perfekt. Och han kommer senare då säga att det var då han lärde sig att aldrig lita på kvinnor. Här kommer ett citat från honom som beskriver hur superlite han litar på kvinnor. Jag tror inte på att min son är min son och jag tror inte på att mina barn är mina barn.
Det är så intressant när en man väljer att mörda en person för att straffa en kvinna, så är det ändå kvinnan som är skuldbelagd i det.
Självklart, absolut.
Det känns som den givna.
Ja, och grejen är typ att så här, han hatar ju uppenbarligen då kvinnor, kan vi ändå vara rätt säkra på. Men det hindrar ju inte honom från att gifta sig med en kvinna, förstås.
Nej.
Utan han gifte sig med en sudanesisk kvinna och får då också 2 barn, eller det vet vi. Vi kan ju omöjligt vara säkra på det eftersom vi inte litar på kvinnor i det här avsnittet. Men hon påstår att hon får 2 barn som han är pappan till. Nej, men han får en son och en dotter där. Och han verkar inte ha varit en supernärvarande pappa för han reser väldigt mycket runt, flyttar runt mellan ett gäng olika länder i både Mellanöstern men också i Afrika. Och till slut då så gifter han sig, just han skiljer sig från hon, den sudanesiska kvinnan, och gifter sig då istället med en kvinna från Jemen och bosätter sig i Sanaa. Okay. Som sagt, han har ju då fått anställning på det här universitetet. Men han, vad hans CV är liksom så här, det är ganska oklart kan man säga. Han har sagt att han har jobbat på liksom bårhus och typ så här, kanske lite medicinskt i flera olika länder. Men det går inte att bevisa. Alltså det finns inget underlag som stöttar då, de, liksom, att han, det han påstår.
Nej.
Däremot så vet man att han har jobbat på en kyrkogård med att gräva gravar. Så att han har ju jobbat död nära, om man säger. Men han har inte, verkar inte ha gjort det som han påstår för att få det här jobbet.
Nej.
Och han påstår också att han har varit professionell boxare, men även det har varit svårt att bevisa.
Det är en så konstig grej att ljuga om.
Ja, att alltså, slänga in det också.
Varför inte välja någonting liksom bättre? Eller inte för att det är något fel på professionella boxare, men ändå.
Vad hade du valt? Om du fick fejka en grej, alltså så här, om någon var så här, du får fejka en grej på ditt CV. Nej, jag fick nog, okay. Jag fick sån stress, jag fick stress nu för att det kommer ju komma fram.
Jag skulle säga att jag var professional NASCAR driver.
Okej, men då skulle jag säga att jag var professional NASCAR flag waver. Så det var så du och jag blev vänner, att jag stod och viftade med flaggan när du
kände. Ja, det var chill, like a professional flag waver.
Oh, jag hade verkligen velat titta på en bra origin story för dig och mig, och här är den. I was waving her flag.
Det lät snuskigt.
Det lät så snuskigt. Och jag vet typ inte ens vad det betyder.
Okej. Hans CV är kryddat, som ju många människors är. Men hans
ja, men det verkar rejält kryddat. Men det, trots det får han då det här jobbet på det här universitetet. Och där har man nu då grävt upp liksom stora mängder kroppsdelar. Och man samlar ihop de här kroppsdelarna och skickar dem till Tyskland för analys.
Mm-hmm.
Och det gör man delvis då för att kunna avgöra typ hur många personer det är, men också förhoppningsvis få fram identiteter på offren förstås. Samtidigt som man gör det då så griper man Mohammed Omar den 15 maj år 2000. Första dagen försöker han begå självmord med hjälp av glaset från sina glasögon.
Aj.
Han blir hindrad av polisen. Så det misslyckas väldigt, väldigt snabbt. Jag tror inte att han blir skadad. Dag två bestämmer han sig för att han ska prata på.
Mm-hmm.
Han erkänner först att han har mördat 5 kvinnor som han har liksom kommit i kontakt med på universitetet. Han säger att han gör det för att han inte kan motstå kvinnors skönhet.
Okej.
Ja. Han berättar att den första kvinnan han mördat hette Fatima och kom från ursprungligen från Somalia. Mm-hmm. Och han mördade henne någon gång 95. Då hade han lurat henne att han var medicin, alltså liksom någon slags medicinarprofessor typ, och inlett en relation med henne. Och efter ett flertal liksom tillfällen när de har träffats mördat henne då liksom.
Mm-hmm.
Samma år ska han ha mördat en kvinna som heter Jasmine och ytterligare 3 kvinnor. Det verkar som att han inte riktigt minns själv.
Men
96 så ska han ha mördat ytterligare 2 och sen har liksom bara fortsatt. Och han lockar då till sig sina offer genom att erbjuda dem extra typ så här, alltså typ anatomilektioner och sånt. Ganska ofta.
Okay.
Så att han lockar dem liksom till,
fan vad läskigt,
där han jobbar på universitetet helt enkelt.
Mm.
Och han säger också typ så, han bara, de har liksom ingen koll på det här universitetet. Så det är så här, det har inte varit några problem, det är ingen som har kommit på mig. Ofta har jag gjort det här mitt på dagen typ.
Alltså det är så sjukt.
Ja, det är verkligen fruktansvärt. Så jävla
men
läskigt.
Och att folk inte typ har så här, bara undrar vad Fatima tog vägen från vår kurs typ.
Jo, men det har de ju gjort, men den här liksom, alltså tänk hur liksom länge det här ändå har pågått, och tänk hur lite, alltså hur lite universitetsledningen typ ens vill ha att göra med Zainabs försvinnande. Ja. Alltså det känns som att de bara
lägger locket på.
Ja, exakt. Precis. Och sen då så berättar han att han har mördat även innan han kom till Yemen. Och under de här förhören så tar han på sig 51 mord.
Skämtar du?
I Sudan, Kuwait, Libanon, Chad, Jordanien och Centralafrikanska republiken. Han säger att han har mördat kvinnor sedan 1975. Och det här, du vet, som jag sa då, att det liksom är, man har inte fått något gehör från universitetet, men också att det inte har varit, det har inte varit någon jävla ordning typ. Alltså folk är ju så här, hur fan kunde han ens få anställning från början liksom? Det leder då till att så här, att det är jättestora protester bland studenterna. Och de är ju rasande förstås, för att en universitetsanställd har mördat vad man tror är upp till liksom 21 studenter, eller åtminstone personer som har befunnit sig på det här området, trots att den lokala polisen och skolans ledning tipsat om att han liksom så här sätts med kvinnor precis innan de har försvunnit, att han har våldtagit andra studenter, att han liksom inte har något område av så här erfarenhet av det han jobbar med. Men också så här att han har typ så här varit full och han har typ varit hög, och man har liksom, det finns ett 60-tal anmälningar mot honom för olika typer av problematiskt, alltså olika grad av liksom problematiskt samt vidrigt beteende typ. Men ingenting har hänt då.
Fan vad sånt gör en arg alltså.
Ja, nej, alltså det är just det här att man inte ens får liksom gå till skolan och vara säker. Nej. Det är så jävla upprörande verkligen. Och han häktas då för misstänkt för att ha mördat 16 kvinnor. Så det är liksom så här, det här numret justeras eftersom, och jag tror delvis att det beror på att så här, att man behövde tid för att försöka liksom ta reda på hur många identiteter som faktiskt fanns bland de här kvarlevorna, vilket man då behövde göra massa analys på och sådär. Så att först står det 25, vid något ställe står det 21, och sen så, men sagt, han verkar häktas för 16 i alla fall. Och studenterna är som sagt jättearga, så tusentals elever går liksom i ett demonstrationståg från universitetet till liksom regeringsbyggnaden och kräver så här en snabb och offentlig rättegång mot honom. Och de misstänker även att han kan ha medbrottslingar, så de kräver att det ska så här utredas och att liksom korruption inte ska sätta stopp för den här utredningen. Och med i det här demonstrationståget så går Zainabs mamma Karima Motlak, och hon är en av 6 representanter som för den här gruppen som får träffa högt liksom uppsatta ministrar. Och jag tror också att rektorn och vicerektorn och ett antal personer på universitetet får liksom sparken efter det här.
Ja, alltså...
Nej, jag vet. Det är fruktansvärt verkligen. Och just det här att man är så misstänksam mot den här utredningen och liksom vill att den ska vara offentlig och sådär, är för att man det finns redan tidigt typ konspirationsteorier om att Mohamed Omar bara blivit liksom syndabock för vad som egentligen är typ ett stort nätverk av typ makthavare som så här brukar gå på upscale bordeller i Sanaa. Och tanken är typ då att de har mördat de här kvinnorna och begravt dem på campus, och nu har de liksom haft turen att någon har pekat ut honom och bara kört på med det. Jag vet faktiskt inte.
Finns det liksom någon grund för det, tror du?
Alltså det är väl det här att jag tror att mycket av de misstankarna bara kommer från det faktum att så här, universitetet varit så himla osugna på att utreda att alla de här kvinnorna har försvunnit.
Ja.
Alltså jag tror att det liksom är, det blir ju typ en grogrund för konspirationsteorier, och det, man förstår ju det. Vad jag har sett så har jag liksom inte, alltså jag har inte kunnat läsa mig till något solid proof for it, men det verkar vara en ganska liksom utspridd eller utbredd tanke som finns, eller åtminstone att han inte har mördat så många som man tror, eller du vet sådär. Det som är, det känns ju ganska anmärkligt att han då har mördat så många som han har erkänt, alltså över 50 personer.
Alltså, och, ja.
Ja, nej. Och jag tror att det är classic case of, men du vet, det finns ju några sådana jävla fall.
Som bara tar,
som där man tar typ alla jävla mord man kommer över också för att göra sig lite jävla intressant på något märkligt jävla sätt.
Det är så konstigt.
Ja, jag vet, det är verkligen fruktansvärt märkligt. Märkligt. Kul sätt att liksom benämna en seriemördare. Nej, men, och jag vet inte om åtalet förändras på grund av så här, vad åklagaren anser sig kunna bevisa i rättegången, eller om det är han som ändrar sitt erkännande eftersom. Det står olika. Mm. Men på flest ställen så står det att han ändrar sig först. Alltså, och först så drar han tillbaka de här icke, alltså de här brotten som han har begått utanför Jemen då. Mm. Men att han sen också drar tillbaka sitt erkännande för alla mord utom två. Men jag tror att det också kan vara så att åtalet mot honom helt enkelt förändras ner till de här två. För att jag okay. tror att det är de två som man har identitet på. Två offer liksom.
Och det är sorgligt att det är de enda två som...
Nej, det är fruktansvärt. Det är de enda namngivna jag har hittat åtminstone utöver de här som mm. finns liksom från hans egna erkännanden om Fatima och Jasmin. Liksom. De här två offren då, de har hittats på universitetet och de har kunnat identifieras. Och det är då Zainab Saud Aziz, vars mamma som sagt har varit så himla drivande. Mm. Och Hussein Ahmad Atiyah. Och hon var också medicinstudent, men från Jemen. Och hon hade varit försvunnen sedan 1995.
Och jäklar.
Så det, liksom, det har gått 5 år utan att hennes familj har fått några svar alls. Liksom. Mm. Men till slut då så står han inför rätta för de här två morden. Och det verkar väldigt tveksamt så här, hur mycket... rätt, alltså hur mycket försvar han fick i okay. rättegången. Jag läste på ett ställe att hans advokat fick tillbringa totalt 5 minuter tillsammans med honom innan rättegången utan liksom polisen närvarande. Okay. På ett annat ställe läste jag att hans advokat aldrig dök upp under rättegången, så det är lite lite oklart. Hur som helst, i november år 2000 så döms Mohammed Adam Omar till döden för morden på Hussein Ahmad Atiyah och Zainab Saud Aziz. Och dessutom så döms han till 80 piskrapp innan avrättningen för att han har erkänt att han har druckit alkohol. Initialt så vill man alltså avrätta honom inne på universitetsområdet.
Okej.
Okay. Vilket känns liksom så övertydligt på något sätt.
Alltså verkligen.
Men till slut så verkar det som att man ändrar sig och så är så, vi gör det utanför istället. Så i mitten av juni 2001 så får han då först de här piskrappen innan han avrättas med arkebusering. Han skjuts 5 gånger i hjärtat.
Shit.
Och 1 gång i huvudet. Och både Hussein och Zainabs familjer har liksom så här pratat om att de egentligen vill att utredningen skulle fortgå för att de misstänker att han kan ha haft en eller flera medhjälpare.
Okej, vad tror du om det då?
Alltså, jag funderar på om det kanske är... Alltså, till att börja med vill jag säga att jag inte har tillräcklig insyn i typ utredningen för att avgöra det. Jag tänker att det kan nog också vara... Du vet, den här känslan av att så här, det här kan inte bara ha varit en man. De här brotten är typ för fruktansvärda. Liksom. Men... Jag tänker ofta med den typen av fall att så här, det känns mer likely att någon har agerat själv än att en sån person har hittat en till sån person att agera tillsammans med. Förstår du vad jag menar? Ja. Men jag menar, samtidigt har vi jättemånga fall där det finns det.
Det känns ju helt sjukt att man någonsin kan hitta någon som ska göra helt sjuka brott med. Men sen så händer det ju, jag ska inte säga ofta, men jag menar, det finns ju ganska många sådana. Men, men det mest troliga är ju att det är en ensam galning.
Det känns ju lite som det. Och som typ har haft liksom så här alltså den vidriga turen att agera på en plats där så folk verkar motverka att hans brott ska utredas. Antagligen för att det typ inte ser bra ut för universitetet att deras kvinnliga studenter försvinner hela tiden. Liksom.
Nej. Det är ju inte 100.
Det är inte toppen, det är det verkligen inte. Nej, men staten menar då att man har utrett det här fallet och det är så här tillräckligt för att veta att han har agerat själv. Men de har också tidigare pratat om att han kan ha haft en kvinnlig medhjälpare som han har sedan tröttnat på och hon är ett av hans offer. Exakt. Jag vet inte hur mycket som är spekulation. Det känns som att det var väldigt mycket. Det blev ju jättestort förstås när det här liksom kom ut. Det blev ju verkligen så här fan, det är en person som har jobbat på bårhuset på det här universitetet, som under liksom 5 års tid har mördat upp till 21 kvinnor här. Mitt på blanka dagen, alltså mitt bland allt det här. Liksom.
Det är så läskigt.
Och det finns, du vet, det fanns teorier om att han hade sålt kroppsdelar, att han hade typ så här tagit guld från sina offer. Det fanns hur mycket liksom teorier som helst. Mm. Typ. Men jag tycker att det känns som att han är en av de här gärningsmännen som vi stöter på ibland, som så här, som mördar. Alltså de är predators liksom.
Mm.
Och det typ räcker som anledning, som sagt. Ett gott kvinnohat.
Ja, för fan. Läskigt. Väldigt obehagligt fall.
Eller hur? Jag har då läst artikeln Mother's Insistence Exposed Truth of Sana Ripper's Crimes i Gulf News av Malcolm Ward. New York Times Sana Journal, a fittingly gory finale to a sordid murder case of John F. Burns. Ett helt gäng BBC-artiklar. The Guardian-artikeln Serial Killer Couldn't Resist Beauty av Hamad Al-Hajj, Murderpedia, där de har ett helt gäng artiklar från nu nedlagda Yemen Times, som var väldigt bra. Och förstås Wikipedia. Och den här snubben kallas då för The Sana Ripper.
Okej. Okay. Läskigt.
Fruktansvärt obehagligt. Och alltså så här, man är ju så fånig, men det är ju någonting det här med att så jobba på ett bårhus och vara en seriemördare, som det blir ju för jävla criminal mindset av det, så att man bara får liksom rysningar längs hela jävla ryggraden.
Väldigt obehagligt.
Ja.
I must say.
Förlåt.
Men det var okej, okay, för jag visste ju det.
Just det, eftersom du har gjort den här podden ganska länge nu.
Ja.
Men du vet att det händer.
Jag vet att det händer. Usch, tack för att du berättade om det.
Tack ska du ha.
Nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordsjö Idé och Design. Du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma, så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik. Nordsjö Idé och Design.
Vi befinner oss i USA och inte mindre än på LAX, Los Angeles International Airport.
Ooh.
Eller, ja, historien kommer börja där i alla fall. Det är den 7 december 1987 och ett litet plan av modellen British Aerospace BAE 146-200 med flightnummer 1771 opererat av Pacific South Airlines ska lyfta på eftermiddagen med slutdestination San Francisco.
Wow.
Pacific South Airlines, eller PSA som det kallas i folkmun, var då ett populärt lågprisbolag som flög mycket inrikestrafik i USA.
Mm.
Och tydligen så var kabinpersonalen så lite lättklädda ombord.
Nej.
Vilket fick mig att minnas när jag flög ett sånt inrikes lågprisbolag i Vietnam för massa år sedan. När kabinpersonalen så hade hotpants, hängslen, högklackat och du vet en sån här korvsäljarmössa. Eller du vet en sån flygarmössa. Och då blev jag så himla glad att SAS då hade valt, som där jag ju har varit kabinpersonal, hade valt en lite mer traditionell väg.
Men gud, du hade varit så fin i hotpants och hängslen.
Tack. Ja, men jag gillar att ha det på fritiden, men kanske inte på jobbet.
Just det, du vill inte liksom bring sexy to work.
Exakt. Så den här flygmaskinen då, som skulle flyga just den här rutten, var bara 3 år gammal. Och det var fina flygförhållanden för dagen, med lite vind och typ fint väder generellt. Och flygtiden var beräknad på 1,5 timmar.
Mm.
Men ändå så skulle flightens alla 38 passagerare och 5 personer i crewet inte komma fram den dagen.
Okej.
Okay. Så nu ska jag berätta vad som hände på den här ödesdigra dagen. Men gud, är det dagen, så datumet som podden släpps på? Nej, det är det inte. Den det här ödesdagen.
Det var så spännande där en stund.
Förlåt. Ödesdigra dagen 1987.
Dum, 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 dum. Vilket datum sa vi att det var?
7 december. Så det är inte riktigt när den här podden
släpps. Men det är nära.
Om en vecka typ.
Perfekt.
Så PSA flight 1771 lyfter då på eftermiddagen från LAX med 38 passagerare, en kapten vid namn Greg Lindamod och en styrman vid namn James Nunn satt vid rodret. Sen var det då tre kvinnor i kabinpersonalen som hette Debbie Nissen-Neal, Deborah Watterson-Wolstecki och Julie Gottesman. Det var som sagt 38 passagerare ombord och jag kommer inte att namnge alla 38 här för det hinner vi inte med, men det kommer finnas på en länk där som vi lägger i Facebookgruppen om man vill läsa vilka som var ombord. Så de lyfter från Los Angeles och ungefär halvvägs in genom flighten så händer något, för flygtornet i Oakland får ett mayday inropat från kapten Greg Lindamod. Han meddelar att det har avfyrats två skott ombord. Och innan han hinner berätta mer för de som sitter i flygtornet, så ser de som sitter i flygtornet att det är något som går väldigt snett. För de kan då se hur planet byter riktning. Och istället för att liksom, ja, de börjar flyga rakt ner mot marken i hög fart. Så du vet, verkligen så som att någon har tagit styret och bara riktar neråt och full gas i. Innan planet bara försvinner från deras radar. Planet har då, när det har försvunnit från radarn, flugit rakt in i ett berg i Santa Lucia Mountains. En nyhetshelikopter som redan var uppe i luften har liksom, jag vet inte, ut och scoutar efter nyheter, hittar snabbt crash-sajten, och det är direkt väldigt tydligt att ingen kan ha överlevt den här kraschen. Du vet, så ett supersnabbt plan med jättemycket jetbränsle är, alltså det blir ju en sån superexplosion, och det enda som typ kan trösta lite är ju att det har gått så otroligt fort när det väl har liksom blivit impact, så att ingen har,
ja, det är så läskigt,
det är så jävla obehagligt. Så som alltid när ett plan har kraschat, men kanske ännu mer med tanke på de här väldigt märkliga omständigheterna, så satte utredningarna igång liksom direkt. För nu var det inte bara att, du vet, haverikommissionen behöver se vad som har hänt med planet, utan nu är det ju liksom två skott har avlossats innan det har kraschat. Så det är ju något brott som har skett ombord. Så utredningen sätter igång direkt för att se vad som har hänt med flighten. Och planet är ju totalt förstört, så det finns typ ingenting att samla ihop. Du vet, vanligtvis brukar man annars hitta så här resväskor och sådana saker. Men det mesta var bara liksom borta typ. Så prio är att hitta den här svarta lådan, du vet, som ser vad som har hänt, alltså där man kan se vad som har hänt på flygrutten innan planet har gått ner. Och så finns det även en voice recorder i cockpit. Så de två vill man hitta på crash-sajten. Och det gör man också. Och svarta lådan visar inte så jättemycket information om vad som har hänt. Men den här voice-recorden har också klarat kraschen. Och den kommer då att kunna ge utredarna lite insikt i vad som har hänt. Så den här voice-recorden från cockpit låter utredarna höra hur piloterna typ har, du vet, suttit och chitchattat som vanligt. De är uppe på så cruising altitude och de pratar om väderförutsättningarna och de har kontakt med flygtornet och de pratar om turbulens. Och jag vet inte, typ, de är så här, we have some turbulence ahead, bla 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 bla. De är så här, ska vi välja en annan höjd? Allt sånt där
allt
vanligt.
Allt är supernormalt liksom.
Allt är verkligen supernormalt. Sen hör man hur, du vet, på nästan alla flygplansmodeller så ligger ju toaletten precis bredvid cockpitdörren.
Ja. Yeah.
Så på den här inspelningen från cockpit så hör man hur toalettdörren öppnas och stängs. Sen hör man två skott avfyras innan dörren till cockpit öppnas ganska fort. Och en av kvinnorna i kabinpersonalen kommer in och säger, we have a problem. Så Captain Greg... Captain. Greg Lindamod, som är kapten ombord, hörs då fråga, what kind of problem? Innan man hör en främmande mans röst svara, I am the problem. Och sen avfyras två skott till. Sen har då planet dykt rakt in mot en bergsvägg. Och planet har exploderat och har dödat alla 43 personer ombord.
Åh, jävlar!
Vittnen i närheten av platsen där planet slog ner har alltså sett planet, du vet, helt plötsligt bara dyka neråt. Alltså det, vet, det kör
rakt ner liksom.
Ner i jättehög fart. Alltså jag kan typ inte tänka mig att läskare. Du vet som när man ser ett plan lyfta fast det liksom ser ut som att man bara har vänt på det upp och ner typ, att det flyger neråt. Alltså det är så obehagligt.
Som om det skulle landa då helt enkelt.
Hörru du, don't be smart.
Nej men det är ju jätteläskigt, men också kan du ens fatta dig gås the chills när de hörde I am the problem.
Ja, alltså det är så läskigt. Det är så, alltså, det är så läskigt.
På den här inspelningen från liksom, som är liksom räddad från den här totala jävla crash-sajten typ, och det är kaos och så bara lyckas man hitta den här och få höra den. Det är så läskigt.
Ja. Och det kommer bli det är liksom det är väldigt intressant om jag får säga det själv.
Det får du.
Tack. Så att okej, så utredningen fortskrider och utredarna kommer fram till att de två första skotten som har avlossats ute i kabinen. De andra två skotten som avfyras tros vara för att mörda piloten och styrman.
Yeah.
Sen blir det jättemycket ljud i cockpit och det tror de beror på att den här liksom höga farten, höga accelerationen, du vet, det blir så lite tumultljud typ. Sen hörs ett skott till och sen är inspelningen från cockpit slut. Så det är liksom, okej, okay, så de bara, vad fan är det som har hänt? Så småningom, de håller ju på där på den här crash landing-sajten. Så småningom så hittar polisen delar från en pistol av märket Smith & Wesson som har 6 stycken använda patroner. Och det här är sjukt obehagligt. Det är fortfarande en del av ett finger som sitter i det här lilla hålet vid avtryckaren. På crash-sajten så hittar de också en sån spypåse som finns ombord med ett handskrivet meddelande på.
Nej.
På den här spypåsen står det: Hi Ray, I think it's sort of ironical that we ended up like this. I asked for some leniency for my family, remember? Well, I got none and you'll get none. Hur läskigt?
What the fuck?
Mm.
Vad är det som händer? Berätta!
Så på något vänster så lyckas utredarna i alla fall ta reda på vem som har skrivit den här lappen. Och det visar sig vara en man vid namn David A. Burke.
Okay.
Så David Augustus Burke föddes den 18 maj 1952 någonstans i Storbritannien. Någon gång under sin uppväxt så flyttade han och hans föräldrar till USA. Och som typ 20-åring så tar David arbete på US Air, vilket var USAs största flygbolag tills det slogs ihop med American Airlines 2013. Han arbetade där i 15 år med lite olika så terminalbaserade tjänster. Du vet, han var typ så gatepersonal eller ticket sales manager. Du vet, han liksom jobbade på flygplatsen, så han var inte
Uppe i luften.
Ombord planet. Nej, precis. Precis. Han jobbade i 15 år med olika saker innan han misstänktes vara delaktig i en drogsmugglingsbusiness mellan Jamaica och USA.
Oj.
Och bara 2 veckor innan flygkraschen så hade han fått sparken från sitt jobb för att han hade stulit $69 ur kassan från cocktailförsäljningen ombord.
Så då hade han varit ombord?
Jag antar att det var så att man bankade kassan, du vet.
Just det.
På basen liksom. Så att han har väl suttit, alltså utan att veta. Men min kvalificerade gissning är att de har all försäljningskassa på basen.
Just det.
Han har i alla fall jag tror inte att han har varit ombord. Utan jag tror att det är att han har,
liksom, efteråt, ja.
Kabinpersonal har bankat in det på marken.
Okej, så vi kan ha att göra med här en disgruntled former employee.
Precis. Så att
shit.
Polisen lyckas då lista ut att det är David A. Burke som har skrivit den här konstiga hälsningen på spypåsen. Och du kommer ihåg det lilla fingret som satt fast i avtryckarhålet. Det visar sig också tillhöra David Burke. Så det blir ju så här väldigt tydligt att David är ansvarig för kraschen och alla dessa själars död som var ombord. Så utredarna då börjar se vad David har sysslat med den här tiden innan kraschen. Så de pratar med hans flickvän som också arbetar på US Air. Och hon berättar att samma dag som kraschen har inträffat på eftermiddagen, så har hon, alltså på eftermiddagen har hon fått ett röstmeddelande på hennes telefonsvarare. Där David säger: "I'm on my way to San Francisco, flight 1771. I love you. I really wish I could say more, but I do love you." Och sen så har han lagt på, och hon vet inte varför liksom han helt plötsligt ska flyga. En av hans kollegor som också arbetar på US Air berättar att David har kommit till honom några veckor tidigare, liksom precis efter att han har fått sparken, och frågat om han inte kan förlåna en pistol av den här kollegan. Vilket kollegan då har sagt ja till. Så han har lånat ut en pistol, som att den här pistolen som han sen hittar i krasch, alltså från kraschen.
Det är så han har fått tag på vapnet liksom.
Ja, och jag tycker att det är så oklart att bara så här låna ut en pistol, och också med pistolen lånar han ut 12 patroner. Att bara så här, det är jättekonstigt.
Men fattar du den jävla ångesten?
Alltså, sån jävla ångest verkligen.
Kul.
Ja, så den här dagen då, den 7 december, innan han har klivit på planet som är då på väg till San Francisco, har han bett om att få ett möte med sin fördetta chef på US Air som heter Raymond Thompson. Och de har haft det här mötet. Och mötet har varit med syfte om att David ska be att få tillbaka sitt jobb.
Mm.
Men den här chefen då är bara så här: nej, jag kommer inte återanställa dig. Du har stulit från din arbetsplats och du misstänks också vara delaktig i en knarkaffär. Så att jag tackar nej till att återanställa dig.
Mm.
Så de två skiljs åt efter mötet, och chefen som då arbetar i LA, där de också haft mötet, han ska båda ett plan hem till Seaborn som ligger utanför San Francisco. Där han då bor med sin familj. Så efter att de har skiljs åt går David raka vägen till disken hos Pacific South Airlines, och så köper han en enkel biljett till San Francisco ombord flight 1771.
För han vet om att han åker på den.
Mm.
Oh, jävlar.
Så, ja, det är så läskigt. Så då så undrar man, hur kan då han ta med sig en pistol genom säkerhetskontrollerna på flygplatsen? För även om det säkert var slappare säkerhetskontroller då, 1987, så kan man ju liksom inte bara glida in med ett vapen. Men han har kunnat ta med sig den ombord för att efter att han har blivit uppsagd så har han inte hunnit eller brytt sig om att lämna tillbaka sitt sånt tjänstelägg.
Just det. Ja.
Så det gör att han kan gå i personalingångarna på flygplatsen. Och nu för tiden så är de så här elektroniska, så att nu studsar det väl liksom så. Men jag antar att det inte var det 1987, så att han har väl bara kunnat liksom låtsas att han jobbar fortfarande.
Ja.
Och gå in personalingångar på flygplatsen där man inte behöver, på den tiden behövde gå igenom säkerhetskontroller. Så han har liksom helt sonika bara knottat igenom där och sen bordat planet med en pistol.
Det behöver man nu, va?
Ja, det behöver man.
Bra.
Och det i USA i alla fall, och det var väl säkert massa olika grejer. Men efter den här händelsen så införde man att man, så fort man blir uppsagt så måste man alltså på stunden lämna in sina kort och sånt där. Och så är det mycket striktare kontroller och allting. När de undersöker då crash-sajten och planet mer noggrant så hittar de också 2 pistolskott i det sätet som man har hittat spypåsen på. Så att man utgår från att David då har stått vid Raymond där Raymond satt, gett honom hälsningen och sen skjutit honom 2 gånger. Och att det är de 2 skotten som man hörs då kort innan kabinpersonalen kommer in i cockpit och annonserar att de har ett problem ombord. Ja, så att den här kraschen liksom, som mördade 40 plus personer, är då en hämnd på en person som typ har agerat på ett helt rimligt sätt. Vilket är så jäkla läskigt tycker jag, när folk drar in, du vet,
så många
massa oskyldiga andra människor som i en situation som bara handlar om att man själv är...
Ja, men, det, och är uppenbarligen typ så här superdesperat liksom.
Ja.
Men jävlar vad sjukt.
Mm. Det är så jäkla läskigt. Så det var det jag hade att berätta om flight 1771.
Vad kallas liksom fallet upp?
Det kallas är bara PSA flight 1771. Kan man säga. Och jag ska tacka en av våra trogna poddlyssnare för det här var ett tips från henne som vi har fått in på Spotify. Nej.
Har du berättat
jag har min telefon.
Jag har emot tips på Spotify.
Om ni skickar koder via playlist så listar jag ut det. Det tog ett tag, men det gick. Nej, ett tips på Instagram. Och det var ett jättespännande tips och jag är jätteglad för att jag fick det.
Ah, så tack. Toppen tips.
Verkligen. Så jag har läst en artikel på LA Times som heter Crash of a Pacific Southwest Airlines Jetliner. Vänta. Nej, vilken jättelång titel.
Keep going.
Artikeln på LA Times heter Crash of a Pacific Southwest Airlines Jetliners Centers on Fired Employee av Peter H. King och Eric Malnick. Wikipedia såklart, lite olika sajter där. Ett inlägg av, på Sylvia Wrigley's site fearoflanding.com som heter I am the problem, PSA flight 1771.
I am the problem.
Ett inlägg på Forensic Tales som heter Murder on board the PSA flight 1771 av Courtney J. Fretwell.
Ah,
så läskigt ju. Ja, men alltså det är så obehagligt att tänka...
I am the problem.
Ja, det är så läskigt.
Också självinsikt. Det är ju sällan annars man erkänner för sig själv att who's the problem? I am.
Verkligen, för det är man ju aldrig. Det är ju alltid någon annans fel.
Kul. Jag känner tvärtom, det är alltid mitt fel.
Nej, det är aldrig ditt fel.
I'm not the problem.
Du är aldrig the problem.
Du, tack snälla. Det där var jätte...
Tack själv.
Väldigt, väldigt spännande.
Eller hur? Läskigt som tusan.
Och tack till er som har lyssnat även den här veckan.
Det är otroligt att ha med er som alltid.
Japp.
Och vi hörs nästa vecka. Och innan dess så kan ni väl
skicka koden till Anna på...
skicka en riktigt svår rebus på via Spotify.
Vet ni vad, innan någon försöker, gör inte det.
Nej, gör inte det.
Anna kommer
jag känner mig så gammal att jag bara blandar ihop två appar jag har i min telefon.
Ja, för det är verkligen det enda de har gemensamt, att de finns i din telefon. Men ni kan Instagram.
Ni kan väl, ja, det räcker ni i alla fall. Ni kan ju gå med i vår Facebookgrupp Mot Mot podcast. Ni kan köpa julklappar till era nära och kära och såklart till er själva på podstore.se.
Japp. Du vet vad, det var någon som önskade att det skulle finnas Something Things About This Gary t-shirt. Just så det tänker jag att ska vi, det säger vi väl att det löser vi tills vi släpper det här avsnittet.
Det tror jag att vi kan säga.
Ja, det tror jag, det löser vi.
Okej.
Okej. Vi hörs nästa vecka. Hej hej.
Hej.
Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design.